Angela Kovacs läser En rasande eld av Andreas Norman.
Kapitel 1. Mannen kom ut ur entrén till EU-kommissionen, rundade byggnaden och började gå längs Archimedes strat. Mörkt hår, grå kostym och blå skjorta. För ett ögonblick försvann han ur sikte. Grupp 2 rapporterade in på radion några sekunder senare. De var posterade 100 meter ner längs gatan och såg honom tydligt. Objektet var kartlagt sedan 3 månader och ingenting tydde på att han skulle ändra sina planer den här dagen. Han var regelbunden i sina vanor. Arbetade långa dagar på kontoret men slutade alltid vid samma tid, omkring 7, och tog då bilen hem till villan. Den här dagen lämnade han kontoret redan vid 5-tiden eftersom det var fredag. Det var väntat. Han och hans fru hyrde en sportstuga sedan 2 år. Huset låg vid en insjö i naturreservatet Dornendik i det flandriska flodlandet Mietjesland, en dryg mil norr om Gent. En trakt med rikt fågelliv, utmärkta fiskevatten. Objektet satte sig i sin bil, en metallic grön Audi som stod 100 meter längre ner på gatan, nära korsningen vid Rystefin, startade och svängde ut från trottoaren. Trafiken flöt på. Audin låg några bilar framför och rörde sig snabbt genom staden via Rue de la Loi, Kunstland och Avenue Charles-Quint norrut. Efter 15 minuter var de ute på A10. Grupp 2 låg 300 meter längre fram i innerfilen. Objektet höll hög och jämn hastighet och visade inga tecken på att vara medveten om deras närvaro. Efter 4 mil svängde han av mot Merelbeke och in på R4 norrut. De låg kvar i sina formationer. Med den hastighet han höll var beräknad ankomst om 30 minuter. Men på väg in mot industriområdena i norra Gent saktade objektet in. Och istället för att fortsätta norrut på R4 svängde han av ned mot hamnen. Grupp 2 som låg framför objektet missade avfarten och fick stanna till vid en rastplats och avvakta där. Audin körde längs kajen och hamnlagren, rundade dockorna för fraktpråmar och svängde in på en bensinstation. Grupp 1 stannade på en parkeringsplats intill och iakttog objektet. Han klev ur, tankade bilen, betalade och körde sedan ut genom hamnen och upp på R4 norrut igen, den förväntade rutten. Grupp 2 anslöt efter några minuter. De förberedde sig nu, tog fram ampullerna, laddade 300 enheter insulin och säkrade att sprutpennan och även reserven fungerade. 300 enheter var 10 gånger den dagsdos som objektet tog mot sin diabetes. Det var tillräckligt. Huvudsaken var att kroppen kunde genomgå en obduktion utan anmärkning. Vid avfarten mot Brygge svängde han in på A11 och några kilometer senare, som förväntat, in på N448. När allt fungerade smidigt kunde det ibland upplevas som om objektet hade varit med och planerat insatsen. Allt skedde som genom en överenskommelse. Men naturligtvis fanns det ingen sådan. Objektet var ovetande. De passerade genom Assenede som var närmaste tätort. Grupp 2 hade tagit den snabbare vägen runt samhället och var redan halvvägs till stugan. Han körde långsamt nu och skulle inte försvinna ur sikte. Vid en tobaksaffär stannade han till, klev ur medan han lämnade motorn på och skyndade in för att strax komma ut igen med en tidning och vad som såg ut som några paket cigaretter och körde vidare. De hade beredskap även för ett längre stopp i byn, men han fortsatte ut på landsvägen utan att stanna fler gånger. Här var ingen trafik. I den kilometerlånga allén de nu svängt in på var objektets och deras bilar de enda på vägen. Stugan låg avsides på en trädbevuxen udde, nåbar endast med den knaggliga väg som löpte genom skogspartiet.